Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 257 utav Svenska FPL-podden. Den som kändes evighetslånga Game Week 21 är till ända och vi står och försöker göra oss redo inför Game Week 22. Först ska det spelas lite FA Cup-matcher, i alla fall för oss som är kvar, Arsenal. Det är torsdag den 25 januari och vi brukar spela in tisdagar, valde att vänta till torsdagen för att få klart ligacupfinalen. Den är nu klar och landskapet ligger i alla fall lite klarare för oss för att göra lite analyser och göra lite innehåll utav. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska prata våra byggen, se hur Game Week 21 till slut artade sig och blicka framåt hur vi gör med våra lag. I veckans punkter ska vi prata blank game week 26-spelare. Då ligacupfinalen spelas så är det 3-4 stycken Premier League-lag som påverkas. Vi ska även prata lite chips och då framförallt free hit. Hur man kan med free hit eventuellt lösa game week 25 eller 26 eller kanske till och med att det kan vara läge att spara det ännu längre. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 22 och svara på era lyssnarfrågor. Och Fredrik, har du sett mycket AFCON eller?
Det mesta jag har sett från AFCON, det är väl memes nästan i liksom målvakter som gör bort sig och det är knasiga mål och det är konstiga domslut. Det är lite som AFCON ska vara sådär. Och jag vill säga inte det med någon liksom nedvärderande ton, utan det är ju lite annan typ av, för det är ju inte liksom, det är ju motsvarigheten till EM, men ibland känns det som en annan sport att titta på, och jag säger det liksom med någon form av neutralitet, för att det är bara ett konstaterande, jag lägger ingen värdering i det, utan är det någon värdering i det så kan det vara ganska underhållande att kika på. Jag har inte sett någon hel match än, ska jag mest klipp faktiskt.
Du pratade om målvakter där, var det Fläcken som stod i Ghana eller?
Ja, det måste ha varit Fläckens kusin eller någonting. Nej, det var ju helt horribelt, det är bland det sjukaste jag sett faktiskt.
Ja, West Ham-supportarna är nog nöjda. Kudos tillbaka nu då till Game Week 22 räknar vi med. Eftersom att Ghana då är ut ur AFCON tack vare det där schablet från målvakten. Om ni inte har sett det så är det faktiskt värt att kolla upp hur Ghanas målvakt bjuder på en hörna i minut 93. Och sen på efterföljande hörna så nickas bollen in av Mozambique tror jag de möter. Och liksom ändå respektabla fotbollsnationer som Ghana och Algeriet är nu ut ur AFCON trots att det är väldigt bjussigt sett till vilka lag som går vidare. Mohamed Salah tillbaka i Liverpool, men inte för att Egypten är ute utan för rehab och sådär. Vi får väl se vad det kommer innebära. Vi ska ju prata lite blank game week 26-spelare och då får vi inkludera Mohamed Salah där. Vi ska prata våra byggen. Stefan, ditt bygge är inte så mycket grönt att kolla på. Du tog ju en minus 8 förvisso. 47 poäng men netto då 39 poäng. Det är inget man skryter jättemycket med.
Nej, det blev inte så bra. Minus 8 tjänade jag i och för sig in på att jag tog in Estupinian och hade fått spela Archer istället. Så det diffade 7 poäng. Så att, det var bra att jag gjorde det bytet. Sen var det ju mer att jag inte hade Gabriel och att jag tog in Garnacho och Bowen istället för Salah och Son. När folk plockar in Jota och De Bruyne och spelare som levererar väldigt, väldigt mycket den här gameweeken som straffar mig. Mm. Men nej, det är väl ett steg tillbaka efter många steg i rätt riktning. Så jag tycker att laget ser bra ut och förväntar mig bättring kommande veckor.
Totalt 1192 poäng och en overall rank på 808 000. Fredrik, du och jag hade en ganska lika liknande gameweek. Du landar på 66 poäng totalt, 1215 poäng gröna pilar upp till 469k. Och vi var inne på det. Du nyttjade två fria byten. Du gjorde Salah till Bowen och Taylor till Estupinjan. Vi gjorde ju alla tre tidiga bytet, Salah till Bowen, och sen så fick vi skada uppdateringen på Bowen, men kom till start, men det blev en blank.
Ja, inte nog med det. Jag satt ju där och såg starten och tänkte, Ariola startade. Det hade jag helt inte velat. Satt i Martinez bänken, men okej, han får chansen. En så fall som skulle kunna, ja men kanske hålla nollan och Sheffield United kanske fylla på, och sen en Bowen som startade. Så jag hade satt där med liksom någon form av förhoppningar, och så landade i 2, -2 och 3 poäng. Ja, det var väl inte riktigt vad jag hoppas på. Men utöver det så är det en bra vecka, så det, man får väl liksom tugga i sig det bara.
Ja, och för egen del tar jag en poäng mer, 67 poäng då, en total poäng på 1262 poäng som ger en overall rank precis innanför topp 100 000. Ja, skönt ändå att komma ner på lite innanför topp 100k, även om det är med, ja men, en tiondels poängs marginal kanske. Jag gjorde ju Salah till Bowen, mitt enda fria byte. Och ja, sitter med ett ganska bra bygge för Game Week 22. Men det är mycket saker som är liksom up in the air, så att säga, med, ja, med spelare som kanske behöver bytas ut inför liksom kommande blanks. Och spelare man vill ha in inför kommande dubblar och sådär. Och ja, men vi väntar väl på att få ännu mer uppdateringar. Nu var väl Pep ute och sa att jag har ju pengar för att göra Alvarez till Haaland. Men City spelar ju FA Cup här imorgon fredag. Och då skulle Haaland inte vara redo i alla fall. Så ja, vi får se. Ja, får vi indikationer på att Haaland startar. Problemet är jag har lite svårt att se att Pep ska vara så öppen med det. Så att eventuellt så sparar jag bara byte, för jag tror att det är ett bra läge. Alla som har ett sånt läge som mig, det vet jag att det inte är alla som har. Det är inte fel att spara ihop till två fria byten. Stefan, du är en ny minus 8 på G, eller?
Nej, det är det inte. Jag kommer nog ta in Haaland oavsett. Det är Archer till Haaland som är mitt byte, och ja, jag är inte behöver inte fundera lika mycket kring det bytet som dig som har Alvarez, utan för mig är det egentligen bara uppsida med att byta in Haaland, för att han ska ändå in till dubben, och då kan jag lika gärna göra det nu.
Så även om vi skulle få besked att han är definitivt out för Game Week 22, menar du att han kommer in, eller?
Nej, men det kommer vi inte få. Så att jag kommer nog byta in honom, starta honom och hoppas på det bästa. Sen får vi se liksom om kaptensbindeln landar eller inte. Det får liksom presskonferenser längre fram avgöra, och vad som läcker inför deadline.
Fredrik, har du kikat på något byte?
Ja, absolut. Det har jag ju. jag kan göra så fall till Trent. Men jag sitter ju också med någon form av frostskadad Wang som fortfarande liksom klamrar sig fast i bygget. Och det finns mycket pengar på banken, så jag skulle kunna göra Wang till Foden eller Wang till Gross. Och det kanske är där jag får landa. Och så bara hålla så fall på bänken liksom, och andas i en påse 10 gånger. Liksom. Men för det är ju roligare. Det finns fler mittfältare jag vill byta in än vad det finns försvarare. Det kommer vi komma till rekar sen, att det är betydligt lättare att hitta rekar på mittfältet.
Ja, men verkligen. Som sagt, just nu så får vi inte klara besked kring Haaland, så tror jag sparar. Jag sitter ju där med Sterling, en spelare som vi vet har blank i Game Week 26 och som kanske liksom bör göra mig av med. Men eventuellt då, beroende på hur allt ser ut, om vi får lite mer info. Jag vill ju liksom inte göra Sterling till någon dyrare spelare, för då bränner jag bort mig att kunna göra ett byte Alvarez till Haaland. Så det ska i så fall bli en billigare spelare, och ja, det finns alternativ som är billigare, men helst skulle jag vilja kunna gå till en, ja, men du nämnde Foden där, Fredrik, och det är väl också en spelare som jag kikar på att få in, och det finns vägar dit, men kanske inte nu på direkten. Så att lutar åt att spara. Det är aldrig tokigt. Vi kanske lämnar våra byggen där. Vi har mycket att prata om. En sak som är väldigt kul. Stefan, har du koll på vad det är för årsdag? Det är en stor händelse för 29 år sedan som inträffades idag.
Nej, det har jag inte.
Jag har.
Ja, kom då Fredrik.
Ja, men jag tänkte när jag såg bilden swisha förbi på Twitter eller X där, att det hade varit en perfekt quizfråga vad det var för färg på Uniteds bortaställ när Cantona kickade den där rasistiska supporten på Sellers Park. Eftersom de röda tröjorna går ju inte att spela i när man möter Palace borta. Men den var ju svarta då, ska vi säga. För er som undrade. Så att det är väl den årsdagen du syftar på, Issa.
Jajamän. På Sellers Park när Cantona hoppar ut publiken efter sitt röda kort. Och varför det är intressant? Ja, det är ju en stor händelse kan jag tycka. Men framförallt också kopplat till att vi ska se Palace United på Sellers Park. Så tänkte jag att plocka upp den och poddresan. Och det roliga kopplat till det, det är ju kopplat till alla er som har den goda smaken att stötta oss via patreon.com/svenskafpl. Vi har ju lottat ut lite platser till resan och sådär, och nu följde sig som så att han som vann Patreon-ligan, vi har ju det, en liga för alla er som stöttar oss via Patreon, och den som vinner den får en plats på nästa års poddresa, och Mikael som vann förra året, hans kompis gifter sig och valde därför att tacka nej till platsen, och då ska vi såklart se till att någon annan får hänga med. Så efter deadline för Game Week 23, så alla som är Patreons då är med i lottkorgen. Får en lott för 25 kronor om du stöttar oss på den nivån. Du får två lotter för 35 och tre lotter för 50 kronor. Så om ni inte redan är Patreons så spana in det. Patreon.com/svenskafpl och ha möjlighet att få en plats på poddresan. Annars kan man gå in och boka den via Olka sportresor och bara haka på. Men nu finns det en chans att bara vinna plats på resan också. Det är väl inte så tokigt, Stefan?
Nej, det ska bli riktigt kul. Längtar till när det är dags där i maj. Det blir en rolig vår med resor. Jag ska även se United på Old Trafford möta Liverpool. Se när de hjälper Arsenal i toppstriden.
Får vi se om Arsenal har något med toppstriden att göra då. Vi ska gå vidare till veckans punkter. Och jag sa det, Blank Game Week 26-spelare ska vi prata. Vi fick en fråga från Thomas Björkman som undrar hur vi tänker kring spelare från Liverpool, Spurs, Chelsea när de alla blankar. Många sitter på spelare från de här lagen och är det värt att dra free hit och sånt. Och det här är exakt vad vi ska prata om i veckans punkter. Och om vi börjar då konstatera Blank Game Week 26, det är alltså Liverpool, Luton, Chelsea, Spurs, och det är på grund av att Liverpool och Chelsea kommer mötas i ligacupfinalen när Game Week 26 spelas. Och Luton ska möta Liverpool i Game Week 26 och Spurs ska möta Chelsea i Game Week 26, därför blankar de också då. Sen är det inte klart när de här matcherna kommer placeras in. Vi har ju pratat en del om det tidigare och väldigt mycket talar för att Liverpool-Luton kommer in i 25an och bli dubbel. Och Chelsea-Spurs skulle kunna hamna i 25an också, men är kanske lite troligare att den kommer längre fram. Vi får avvakta och se, det kan vara så att vi får besked om detta redan innan deadline för Game Week 22 på tisdag. Då efter FA Cup-matcherna har spelats nu i helgen. Och hur man ska tänka och hur man ska göra finns det ju flera saker som beror på. Man får ju kolla på sin, man har ju en 15-mannatrupp i sitt FBL-bygge. Men vissa har ju icke-spelande spelare som man har längst ut på kvisten. Har man sådana, ja men då kan man kanske inte hålla lika många spelare. Och har man spelare som kanske är extra stor risk för rotation så bör man ju vara medveten om det också. Om de roteras då just i Game Week 26, ja men då är det lite stökigare. Och jag vet inte, det här är ju alltid svårt att prata om. Men Stefan, om man, det är så att man skulle ha flera spelare från de här, det är ju bra spelare och liksom bra lag. Så att skulle vara hela världen om man går in i en Game Week 26 med kanske 10 startspelare om man tycker de är riktigt bra, Stefan?
Nej, det tror jag inte är fel. Personligen så har jag 4 spelare från de här lagen, eller det är väl framförallt 3 lag då, som är intressanta, och det kan mycket väl vara så att jag kommer att det kommer fortsätta vara så, för att jag vill inte, just nu känns det inte som att jag vill sälja någon förutom eventuellt Gusto då, men han kostar ju bara 4,1, så att det är lite svårt att hitta en ersättare där, känner jag.
Jag tänker att vi egentligen går igenom det lag för lag och kollar på de mest ägda spelarna och intressanta spelarna i de lagen. Och tänkte, Fredrik, vi får börja med ditt kära Liverpool. Får väl säga grattis till ligacupfinalplatsen, även om jag inte alls menar det. Vi har ju en spelare som inte riktigt går att komma ifrån och prata om i en Mohamed Salah som nu är skadad. Och vi vet ju inte så mycket mer om det. Egypten gick ju sådär i Afghan, får vi se hur länge de är kvar nu när de dessutom saknar sin talisman i Mohamed Salah. Men det är även sagt att om det är så att han skulle kunna återhämta sig lite snabbare nu och Egypten dessutom skulle gå så pass långt så att de skulle komma till final eller sådär, så kanske det är så att han åker tillbaka ner för att spela igen med landslaget. Men ja, det är oerhört svårt, men om vi säger så här, om man sitter med Mohamed Salah, då hade jag sagt att om han var frisk nu och spelar Afghan, då kanske det hade varit läge att hålla honom med tanke på att det kanske inte ser ut just nu i spelet för Egypten som att de skulle gå till final. Skadan gör väl att kanske fler bör kolla på att sälja honom, eller?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, men jag håller med om att det är klurigt. För nu är han hemma i Liverpool. Alltså, jag vet att jag känner att jag kan ha suttit och sågat Egypten förra gången. Det var Afghan, de gick till final. Men då ska man också veta att de gjorde typ inga mål. De spelade bara 0-0 i alla matcher och gick vidare. Det kommer inte hålla den här gången. Det kan inte hålla en gång till. Och utan Salah nu, jag kan inte se hur de ska ta sig långt. Så att det känns sekundärt, utan jag tror att det är själva skadan vi ska foka på. Hur allvarlig den är, det vet vi inte. Men han kan bli borta ett tag, och jag tror inte att Klopp är så sugen på att stressa tillbaka honom här de här första matcherna, utan han vill ha honom redo liksom när det ska börja dras igång. Ja, men lite vassare Europaspel och liksom till slutet av säsongen. Och ja, risken är nog att det blir ett par matcher, och då sitta och övervintra en Salah. Det kan bli mycket pengar på bänken. Så att det gäller verkligen att vara ute och lyssna på presskonferenser och sådär. Och sen så egentligen bestämma sig. Det är väl det handlar om, så att man inte hamnar i det här mellanläget. Antingen så trycker du ut honom och så gör du någonting annat med det, eller så bara bestämmer du för att hålla honom.
Vi har ju nu här i 22an Chelsea hemma, fullt utav Arsenal borta i 23 och sen Burnley hemma i 24, och det är de så kallade vanliga veckorna. Och sen är det då den förväntade dubben hemma Brentford, borta Brentford, hemma Luton, som vi förväntar oss i 25an. Och den tidsaspekt som har kommit ut, som jag tror kommer från hans agent, konstigt nog, lät ju som att lite i värsta fall enligt honom skulle han kunna vara borta så pass länge så han kanske missar första matchen i en eventuell dubbel då. Då är det lurigt. Samtidigt, om man plockar ut honom nu, behöver man väl nästan ha någon plan. Är det så att vi får klara besked kring honom att han startar till liksom första matchen i dubbeln, då är en spelare man kommer vilja sitta med, och de som sitter med honom kommer ju även sitta och fingra på ett triple captainship.
Och då kan det ju vara så att hela laget liksom bara ställs om och det blir en free hit för att få in honom för den omgången utan att behöva ta massor med minus och strukturera om allting. Så att, det gäller att tänka efter för det här, och beroende liksom på hur övriga laget ser ut och hur man tänker sig med chipstrategin och så, väga in det också i beslutet om det man sitter på och ska hålla kvar honom och så. Men det är väl ändå ett antal som redan har skeppat, och det är klart då blir det ju lite annan situation.
Mm. Jag pratade ju om free hit-strategin i Game Week 25 när vi spelade in förra veckans avsnitt, du och jag tillsammans med Fabian Jalkemo. Mm. Och då byggde ju det lite på att sen kanske gå utan Sala efteråt också. För det är sen Blank i 26, det klarar man sig utan. Forest borta i 27, det är City hemma i 28. Och sen så är det en eventuell Blank till då, borta mot Everton i 29, beroende på hur det går i FA-cupen. Om Everton eller Liverpool är kvar då, eller båda är kvar, så kommer det vara en blank. Och det måste man börja spana mot nu också. Jag vet inte. Är det så att jag känner att Salah förmodligen missar minst en match i den här dubben, men då kan jag se mig gå utan Mohamed Salah förmodligen fram till mitt andra wildcard, och som dras där i 30-31 kanske. Stefan, hur tänker du kring Mohamed Salah? Det här är ju oerhört svårt att planera för.
Ja, det är väl lite för tidigt så, men jag är väl lite inne på ditt spår. Om man missar, eller om man är tveksam eller missar dubben, då vet jag inte, för att det krävs en del uppoffringar i bygget för att få in honom. Och ja, men som i mitt fall, som jag kollar på hur jag skulle få in honom, då skulle man sälja Watkins och Saka till exempel. Mm. Det kan straffa en, även fast ingen utram har visat speciellt bra form här på slutet, så kan det vända fort. De ska möta Fulham och Burnley i 25an, vilket känns lite sådär att byta ut faktiskt.
Ja, och av naturliga skäl stannar man kvar lite extra länge med Mohamed Salah, men man kan nästan också stanna upp vid en Trent också, som sitter i många byggen nu. Och det är ju också en väg till Salah för många, att ja, men där kan jag spara in mycket pengar på att sälja Trent. Men vem vill sälja Trent inför en sån här dubbel mot Brentford och Luton då i 25an? Ja, det är väl inte heller jättemånga, skulle jag tro. Så det är också en lurig väg. Jag har ju Trent i laget, det är min enda Liverpool-spelare som det är just nu. Och han kommer nog få vara kvar för dubbeln till 25an i alla fall. Och sen så får vi se, jag är inte sugen att släppa Trent. Då får jag försöka hitta något annat sätt att få ihop pengar för att få in Mohamed Salah, om det skulle vara så. Visst har du också Trent i ditt bygge, Fredrik?
Nej, men jag sitter faktiskt helt ren på Liverpool-tillgångar. Det är lite en märklig känsla, det är inte så vanligt, speciellt inte när de leder ligan. Men nu har det fallit sig så att jag sitter helt utan. Så att, för mitt bygge så är det liksom, ja, men, sett till den här uppkommande blanken i 26an, så ser det ganska överkomligt ut för egen del. Det är Richarlison och det är Palmer liksom. Mm.
Men du kommer inte vilja sitta blank på Liverpool i Game Week 25?
Nej, och då lutar det ju såklart väldigt mycket åt ett free hit där för att lösa det. Och då köpa sig den här tiden i likt det scenariot som du var inne på i förra veckans podd där. Att ja, men då kanske man kan hålla sig ifrån. Och Trent känns ju, jag var inne på att ta så fall mot Trent liksom bara för att få in han nu. Men det är inga supermatcher defensivt som Liverpool har.
Det är egentligen från 24an där, när det är Burnley hemma och sen kommer dubben i 25an.
Ja, precis. Men 22-23 är ju tuffa matcher defensivt. Och visst, han kan ju liksom blixtra till och sådär. Men han är bra, han har ju verkligen kommit tillbaka. Men det är ändå inte så här Salah-nivå med bindlar och sådär. Så att jag känner ändå att det är liksom lättare att gå utan Trent. Även om jag gärna hade haft han i bygget såklart. Det är lite småmärklig känsla. Jag vet att det sitter folk i helt andra lägen, speciellt mycket Liverpool-fans som sitter kanske med Jota, Darwin och Trent. Och då, liksom, då är det verkligen andra sidan bordet. Och då ser läget helt annorlunda ut. Så vi kliver in i ett väldigt intressant skede här nu, när man måste välja väg. Och vägen kanske väljer sig lite sådär halvt självt åt den utifrån hur bygget ser ut.
Mm. Och väljer man att dra free hit i 25an så går det ju inte att dra något annat chip. Så triple captain kommer då behöva dras någon annan vecka. Och det är det stora nedsidan skulle jag säga. Utöver att man då behöver hantera ja, men, kommande dubblar och blanks med fria byten.
Så är det ju. Samtidigt så är det ju en attack i 25an och det är lite mer det är roligare att spela det då kontra att spela det kanske i en blank game week 26. Bara för att täcka upp och rädda. Och, så här, drar man för hit så vill man ju liksom få så man vill inte få 5 poäng mer än de som inte drar. Utan man vill ju få väldigt många poäng mer. Och det ser jag som att man har större chans att få i liksom en double game week, att man kan verkligen smaska på ordentligt kontra när det är en blank game week. Då går det ganska ofta att lappa och laga lite grann. Och det kanske inte blir så här superhöga scorer. Och, spontant känns det roligare att gå för en double game week. Sen kan det vara så att bygget är uppbyggt på ett sånt sätt att det inte passar. Och då är det så. Mm. Men med mitt sargade bygge så är det en av de få positiva sakerna som jag kan se. Att ja, men free hit 25an, det faller sig rätt bra.
Mm. Stefan, du har ju Trent. Det är väl den enda Liverpool-spelare du har nu. Men det är ju ganska många som sitter med Darwin Nunez och en Jota som fick båda de väldigt fin utdelning här i Game Week 21. Och har man dem, det är svårt att sälja efter en sån här omgång. Samtidigt som Fredrik nämnde så är det Chelsea hemma, Arsenal borta nu. Och, hur hade du resonerat med tanke på blanken i 26an? Hade du suttit kvar med dem och liksom då ändå ha, det känns jobbigt att byta ut Liverpool-spelare som har en förmodligen en väldigt fin dubbel snart också?
Ja, nej, jag hade ju suttit kvar såklart. Och sen liksom att de ska möta bra lag, behöver inte betyda att det inte blir målrika matcher. Så nej, offensiva tillgångar absolut, och med dubben så tycker jag att man sitter fint där. Sen kanske chipstrategin avgörs av att om man äger dem eller om man inte äger dem.
Mm.
Man är kanske inte lika benägen att dra free hit i 25 om man äger dem till exempel.
Ja, det är väl de Liverpool-tillgångar jag tycker är mest intressant att prata. Jag vet Van Dijk sitter i några byggen också och sådär, men ja, jag tror Salah, Trent, Darwin, Jota är väl de som är mest intressanta. Går man till Luton så går det betydligt snabbare. Vi kommer behöva stanna upp lite längre vid Chelsea och Spurs där det finns fler tillgångar. Men Luton är egentligen Doughty som jag vet ganska många gick till en offensiv back för en bra peng. De har ju dubben, men ja, det är City hemma, Liverpool borta. Det blir inte så mycket svårare än så. Och för en försvarare, även om man är offensiv, är det rätt tufft. Så jag tror att det är en spelare de allra flesta som har honom förmodligen kommer offra. Kanske liksom att man sitter kvar med honom och har ett byte som är planerat för 26an om man nu ändå verkligen gillar dubbelspelare. Men har man ett byte över skulle man även kunna byta utan innan, skulle jag säga. Har du någon annan syn på det, Stefan?
Nej, egentligen inte. Utan jag tycker att det är rätt resonerat.
Mm. Det är Brighton hemma, Newcastle borta, Sheffield United hemma innan dubben. Och sen är ju Luton också kvar i FA-kuppen. Så de skulle kunna ha en blank i 29an då de annars möter Nottingham Forest hemma. Men det är lite spekulativt. Men jag tycker att det är intressant att kolla. Kanske framförallt när vi kommer till Chelsea och Spurs. Chelsea, Cole Palmer sitter i väldigt många byggen. Gusteau sitter i ditt, Stefan. Sterling sitter i mitt. Cole sitter i vissa byggen. Och Chelsea, ja, de ska möta Liverpool nu i Game Week 22 borta. De har Wolves hemma. De har Palace borta. City borta. Så de har ju inte dubben i 25an, vad vi tror i alla fall. Och sen så är det då blanken i 26an. Det som däremot är, det är att i FA-kuppen i 29an, då möter de Arsenal borta. Och Arsenal är utslagna ur FA-kuppen. Chelsea dessutom, de nu imorgon fredag möter de Aston Villa i FA-kuppen. Och det är ju ett möte som känns ganska vidöppet, tycker jag. Så är det så att vi vet inför deadline nu för Game Week 22 att Chelsea har matcher 29, då tycker jag det finns ganska mycket anledningar att, ja, men sitta kvar med spelare som Palmer, du Stefan kanske kan tänka dig över vintre, Augusto och sådär. Det ska i alla fall bli intressant att följa. Det känns som att det är hyfsat troligt och kommer göra Game Week 29 betydligt lättare att hantera om vi kan räkna att både Chelsea och Arsenal-tillgångarna går att nyttja den Game Weekend. Här tycker jag är väldigt intressant. Fredrik, du kommer följa FA Cup-mötet imorgon, gissar.
Ja, men absolut. Det här ger liksom en extra krydda. FA-cupen generellt sett är ju väldigt rolig att kolla på, tycker jag. Men när liksom vi får de här följderna i liksom spelschemat i ligan som verkligen påverkar FPL, så kryddar ju det lite extra när man liksom inte har några FPL-spelare och deras eventuella poäng och kunna ta hänsyn till, så får man liksom ta det man har, och påverkan på spelschemat är ju i vissa matcher väldigt stor, och precis som du är inne på här så känns ju just matchen mot Aston Villa väldigt intressant där. Sen tycker jag att en sån spelare som Cole Palmer är ganska lätt att övervintra, och du har tre bänkplatser och han är ju liksom, han är ju gjuten i en av dem, verkligen en sån spelare. Och liksom, du får inte loss så mycket pengar om du säljer honom heller, så det är liksom ganska, och många har en del uppbyggt värde, så att ja, i min värld så är det liksom det är att hålla honom egentligen lite oavsett hur det går. Men för er som sitter med fler Chelsea-tillgångar, absolut, då blir det ju väldigt intressant.
Ja, men Sterling kommer ju behöva ge plats hos mig, det har jag ju redan konstaterat, och förmodligen växlas ner till en billigare spelare för att kunna ge uppgraderingar på annat håll. Och det har jag inga som helst problem med att göra. Det ska faktiskt bli ganska skönt att lämna Sterling-båten. Han har kostat mig en hel del poäng när jag bytte ut sån här i december. Så ja, så är det. Och jag håller med. Det är Palmer, tycker jag, att för de allra flesta är det rätt rimligt att fortsätta sitta kvar med honom. Om inte annat bara för hur fin han ser ut i spelet. Och framförallt åker de ur FA-cupen mot Villa imorgon fredag, då tror jag definitivt att det är liksom en total no-brainer. Ja, Stefan, Palmer tänker jag vi inte behöver prata så mycket om, det delar väl uppfattningen där. Gusto, som du var inne på, är svårt att hitta så mycket ersättare där, va?
Ja, om man inte har pengar på banken, så, men det är kanske svårt ändå att hitta backar som man vill ha. Jag sitter ju på de flesta redan, så det är, nej, men där tror jag inte att jag kommer göra något byte, utan det är nog andra spelare som jag blickar mot. Nog mer troligt att jag byter ut en Tottenham-spelare och sånt fall.
Precis, övergången till Tottenham kommer då, och om vi pratar försvarare så har vi en Pedro Porro som sitter också i ganska många lag, och vi har en Son som kommer komma tillbaka här till, det börjar bli dags, det väl, får vi se när den dyker upp, så att, men vissa har fortfarande kvar honom. Richarlison har bytts in i ganska många lag, har gjort det ganska bra. Samtidigt har vi en James Maddison som är tillbaka i full träning och som vi förväntar se till spel här till Game Week 22. Det gör ju att, för Porro, att han kommer missa en del fasta situationer. Samtidigt så tycker jag inte att det är en problemspelare att ha. Stefan, hur ser du på Pedro Porro om man tänker på blanken i 26an?
Nej, men det var han jag var inne på lite där. Han skulle jag kunna tänka mig byta ut även fast jag har uppbyggt värde. Men det baseras lite på att han ska tappa fasta situationer som han har, ja, men slagit extremt bra. Framförallt, han har ju tagit alla hörnor och frisparkar. Och fått bra utdelning, fått hjälp i bonusstatistiken och sådana saker. Men om Maddison kommer tillbaka och tar tillbaka dem där, då kanske hans... att han blir mindre intressant helt enkelt, och då skulle det kunna vara så att han får offras där i 26an för att få upp bygge.
Ja, nej, men så kan det vara, och samma här kommer ju också påverka som FA Cup-spel. Spurs möter Manchester City imorgon fredag och skulle mycket väl kunna ryka ur FA Cupen då, och Spurs ska möta Fulham i Game Week 29. Fulham möter Newcastle på lördag i FA Cupen, så det skulle kunna vara inför Game Week 22. Vi vet att Spurs, Fulham också kommer att vara en match som spelas i Game Week 29. Då helt plötsligt så ändras landskapet lite ändå tycker jag, och det finns anledning att kanske kunna övervintra en porro eller liknande. Fredrik Richarlison där, hur tänker vi med honom långsiktigt? Jag har varit uppe för att kanske sälja honom här när vi kommer till blanken, för att då ser vi en sån komma tillbaka, vilket borde innebära att Richarlison tappar straffarna. Vi ser en Madison som kommer tillbaka, vilket gör att det är ökad konkurrens om platserna. Jag tror väl kanske inte att Charlson har gjort det bra, så att han ska tappa platsen, det vet jag inte. Det kan mycket väl vara så att Son utgår till vänster och Madison spelar ju upp 10, så att Charlson fortsätter spela i nummer 9-rollen. Men minuterna är jag ganska säker på kommer gå ner på honom. Och med straffar borta och sådär, så skulle det kunna vara en gubbe att offra. Hur tänker du med Richarlison här kopplat till blank 26?
Ja, som sagt, mannen med en uppsyn som bara en mor kan älska. Jag vet inte, han kanske inte blir så långlivad i det Anfielder som du är inne på. Ska det liksom offras någon spelare på mittfältet, så ligger han pyr till. Och på sikt, om Madison kommer tillbaka och vi ser att han är hel och det funkar, så sitter jag hellre med Madison på sikt. Minuten är säkrare, poängen är säkrare. Så Richarlison, jag är ju väldigt tacksam. Det har ju trillat in bra med poäng på slutet, men det har ju kanske inte, det har inte varit så här så att han liksom har haft bud på så mycket mer, utan han har fått bra utdelning skulle jag säga på de chanser han har skapat och gjort lite sån här sneaky mål liksom. Så att nej, det är ingen spelare jag ser på lång sikt i bygget. Så sen out of position mittfältare som spelar striker, det är klart att det är väldigt tacksamt, men det är en spelare som jag definitivt kan se mig själv avvara nu när det ska stökas om lite, när spelare kommer tillbaka från både skador och internationella mästerskap.
Det är ingen spelare skulle jag vilja säga ändå, Richarlison, att stressa ut nu.
Nej.
Av kommande 4 matcher här, 22, 23, 24, 25, så är 3 stycken hemma. Dessutom är Madison tillbaka och Son fortsatt borta. Det bör innebära positiva saker för Spurs offensiv. Richarlison kommer fortsatt ha straffarna, är jag ganska trygg med, före Madison tills Son kommer tillbaka. Och ja, nej, jag tycker Richarlison är en bra tillgång, och man kan skjuta på det beslutet hur man gör med honom för 26an och se lite när Son kommer tillbaka och så där, hur allting ser ut. Och har man andra byten att göra, så kan man göra dem skulle jag säga. Det är inte så att det är inte som en Raheem Sterling i mitt bygge. Han kan jag göra mig av egentligen så fort jag får möjlighet att göra det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och tanken med det här är egentligen att nämna, kolla in i era egna lag, dels hur många spelare har ni som påverkas utav det här, och hur ser även övriga spelare ut? Är det så att ni har liksom en död plats där ni har en gubbe som inte ens spelar, ja, men då helt plötsligt så blir det ännu mer känsligt att ha några extra gubbar som från de här lagen då. Den andra punkten hänger ju ihop lite med det här, och det är free hit-taktiken. Och Fredrik, du pratar ju om den kopplat till free hit i Game Week 25. Och det stora plusset här, det är ju om man som du inte sitter med några Liverpool-spelare nu innan. Och man kanske heller inte är supersugen att sitta med dem direkt efter, eftersom att det är ett tufft spelschema och eventuellt blank då i Game Week 29 dessutom, så kommer ganska snabbt in på hörnet. Mm. Dessutom så får man ju den här fördelen inför Double Game Week 25, både för City och Liverpool, att kunna välja vilka tre spelare man vill ha precis på deadline för Game Week 25. Och det har vi varit inne på tidigare, att det är väldigt tacksamt när det gäller Manchester City, där saker kan ändras väldigt fort. Men om vi har en skadad Salah dessutom, så kommer man kunna få information precis inför och ändå kunna enkelt plocka in honom eller välja att gå utan honom och attackera med någon annan Liverpool-spelare. Det är väl liksom den stora fördelen med att nyttja free hit i 25an, tänker jag.
Ja, men verkligen, att det är två, ja, men de två kanske roligaste lagen också att trippla upp på. Att, som du säger, flexibiliteten är ju total då. Att verkligen kunna köpa in sig på alternativ som man kanske inte behöver sitta med långsiktigt. Det känns ju väldigt avlägset att en Jack Grealish ska vara en av tre City-spelare som man väljer att plocka in. Men who knows? Det är ett par veckor kvar och Pep har överraskat förut. Det kan komma skador och det kan komma, vad vet jag, sena nyförvärv. Sådär. Så att, det är väl för verkligen fördel med det som du är inne på. Som sagt, det blir inget annat chip då. Men för egen del så känns det, som det ser ut just nu, ganska givet. Och det tar också bort den här stressen av att få in massa Liverpool-spelare. Mm. Så att, det, för egen del så känns det väldigt sannolikt att det blir ett free hit i 25an.
Mm. Stefan, tolkar jag dig så är inte du speciellt sugen med free hit i 25, utan kanske snarare kolla mot en triple captain, om det nu är så att med Haaland och eller Salah ska vara tillbaka då och redo för en fin dubbel.
Nej, jag har nog inte bestämt mig alls faktiskt. Det hänger nog ganska mycket på hur 29an ser ut också. För den ska ju lösas och man kommer inte ha någon chip för att lösa det. Och ganska få byten för det också. Så att det gäller väl att matcherna faller ut där så att man kan få upp ett vettigt lag i 29an. Mm. Annars gillar jag ju tanken på, såklart, på free hit 25 om det går.
Mm. Ja, jag börjar nog mer och mer luta över till ett triple captainship i 25an trots allt. Är det så att vi i 25an har osäkerhet på fräschhet på både Haaland och Salah, osäkra kanske för första matchen, då är det ju lurt att sätta en triple captain. Kollar man då på 25an och omgången i stort, så är det en omgång då väldigt många bra lag har bra matcher. Så det skulle kunna vara benchboost-läge också om man inte väljer att spela free hit om man har kvar det chipet. Jag tror det är ganska få som har kollat mot det. Men Brighton som folk har spelare från, de har liksom en single game, men det är mot Sheffield United. Villa, de har Fulham. Arsenal har Burnley. Sen så är det alla dubbelspelare där. Så jag tror att folk, ja, men Spurs, de har här Wolves hemma i 25an dessutom. Så att, det är väldigt många bra matcher i Game Week 25, det ska sägas. Och det ska bli intressant. Vi kommer ju såklart göra ett avsnitt inför Game Week 25 och då förmodligen plocka ut ett free hit-lag, hur det skulle se ut. Och då kommer det finnas spelare att välja ifrån, det kan jag säga, Fredrik.
Mm, så är det ju. Newcastle möter Bournemouth hemma där. Ja, det finns verkligen. Det kommer vara hård konkurrens för att ta plats i en free hit trupp, det kan vi konstatera.
Mm. Och vi kan nog också konstatera att det är ganska många som kommer att ha bra lag 25, även om man inte spelar free hit.
Det
finns ju en risk då att ditt free hit lag att det kommer röda pilar om triple captain smäller in oerhört bra, om det är många som går på Haaland eller Salah då, beroende på hur allt ser ut.
Så är det.
Vi har ju mest pratat om free hit i 25, men vi har ju också en blank att lösa i Game Week 26. Vi gick igenom vilka lag som hade blanken där, och ja, jag är inte supertaggad på den lösningen. Den bygger väl lite på att man i så fall sitter upptripplade i City och Liverpool redan, och man vill fortsätta sitta kvar där både innan och efter, och så löser man 26an på det sättet. Fredrik, för dig är ju inte det aktuellt. Om man skulle sitta upptripplad i City och Liverpool till exempel, sen kanske dessutom ha några spelare från Chelsea och Spurs, tycker du att det ändå kan vara ett alternativ då?
Ja, då har man liksom lite låst in sig. Det låter som att det är en trupp. Man har ganska bra team value om man ska ha spelare från de här lagen liksom bara. Om man nu har lyckats med det. Men ja, ett par byggen sitter säkert och känner att hur ska jag ens överleva Game Week 26? Och då är det nog bara att inse att ja, men då kommer du kunna segla genom 25an och kunna trycka av en triple captain och så här. Och då blir liksom, du får betala biljetten när du kommer till Game Week 26 genom att och kanske spelar free hit. Men det är ju inte, det är inte lika kul på förhand. Det måste ju sägas. Men å andra sidan så, som sagt, är bygget upplagt för det. Så det är inte så mycket att hålla på i min värld. Det är klart att du, om du kan. Du får ju liksom se vad du kan göra med ett och två byten. Men jag spelar ju hellre free hit än att trycker av en minus åtta. Och har ett halvtaskigt bygge ändå liksom.
Och här, om man nu kollar mot det, då tycker jag definitivt att man ska hålla koll på FA-kuppen. För nu pratar vi om Game Week 26 där det kommer vara två blanks. I Game Week 29 som kommer ganska kort därefter, så kommer det vara betydligt fler blanks. Estimerat just nu enligt procentsatser är att det kommer kanske vara fem blanks och fem spelade matcher. Men det kan bli ännu värre än så, beroende på hur det går för Premier League-lagen. Och ja, där behöver man ha en plan. Det finns ju risk för att de här bättre lagen som i Liverpool och City och sådär, att de mycket väl kan gå långt i FA-kuppen också och då ha blank där. Och ja, då kommer man sitta det snårigt till där om man dessutom har dragit sitt free hit i 26an. Så det kanske ändå går att lösa 26an på ett enklare sätt än 29.
Det är bara tråkigt att om det liksom bara är pissgängen som spelar i 29an, så är det så jävla tråkigt att trycka av liksom en free hit. Och jag vet inte, plocka in liksom tre. Ja, det är ju liksom, det är ju fylla upp med tre spelare från de här lite sämre lagen, och det är inte alls samma, ska säga, garanti, men samma höjd i det är ju känslan i alla fall. Men vem vet, om alla andra liksom sitter och knappt får ihop 7-8 spelare och du kan trycka in ett fullt lag, det skulle kunna slå väl ut, men det känns inte supersexigt på förhand, det måste jag nog säga.
Nej. Och sen pisslag, det får man ju se, som sagt. Arsenal är ute, Chelsea möter Villa imorgon, så att Arsenal och Chelsea kanske spelar Game Week 29. Vi har ett Spurs då som ska möta City imorgon och som kan ryka redan då, och ett Fulham som möter Newcastle. Så fast spelar Spurs mot Fulham, så det kan ju mycket väl vara så att det finns en del intressanta spelare i de matcher som är, men det kommer ändå vara en hel del matcher som blankar, men det kanske inte är de sexiga lagen bara som blankar.
Nej, just när Arsenal och Chelsea möter varandra också, så tar ju det lite udden av, vad vi var inne på i 25an där, att många av de bra lagen har bra matcher, så ser det väl inte lika liksom fint ut i spelschemat för de bra lagen när vi kollar 29an så.
Nej, det här är något vi kommer behöva liksom återkomma till i flera avsnitt framåt, och när vi får ännu mer info om hur det går i FA-kuppen och sådär. Så att det kan vi nästan garantera våra lyssnare. Vi kommer prata än mer chipstrategi. Vi går ju in lite i chipssäsong här nu när det kommer in lite dubblar och blanks från höger och vänster. Vi ska gå till veckans rekommendationer och börja med försvarsspelarna. Ni pratade om det båda två här tidigare, att det inte är så lätt att hitta försvarare. Jag tyckte att det var inte supersvårt att hitta tre rekar ändå. Jag kan börja där. Jag har rekommendation på Kyle Walker som sitter i mitt bygge. En spelare som har den liksom fina delen i att ha en dubbel i 25an men inte blanka i 26an. Så att det är mycket matcher för City. Han har varit mer eller mindre given den här säsongen. Får se om det håller sig. Det kan man aldrig utlova, men det ser ändå bra ut tycker jag. Dessutom är Estupinjan som sitter i båda era byggen men inte i mitt. Det är en spelare man absolut kan kolla på. Brighton har ett oerhört fint spelschema. Och dessutom ingen blank som vi känner till som det är just nu. Och sen har jag rekat Pedro Porro också. Trots att det är en blank där så är det en spelare jag tycker att man kan plocka in. Var inne ett tag på där det, när de här flyttryktena kom till Trippier att kanske reka Livramento. Men nu låter det som att Trippier inte ska någonstans. Men det är fortfarande transferfönster öppet fram till deadline för Game Week 23. Så att då har vi allting på borden. Så att skulle jag liksom kolla mot mina rekar till nästa vecka, ja, men då kan det mycket väl vara så att det är Porro som får ge platsen till en Newcastle-försvarare. Och Trippier skulle kunna vara det om man är kvar, men annars Livramento. Ett väldigt fint alternativ tycker jag. Fredrik, tre försvarsrekar ska du väl kunna spotta fram va?
Mm, absolut, och det är väl ingen chock direkt att både Walker och Estupinjan återkommer här hos mig också. De sitter ju båda i mitt bygge och jag tycker att de två för mig är standout just nu. När det är lite frågetecken på Trippers vara eller icke vara, Trents skada och Porros liksom eventuella blanks här. Så känns Walker och Estupinjan lite i en klass för sig vad det gäller liksom... rekbarheten så. Sen väljer jag att inte komplettera med Porro utan med Sven Botman i Newcastle. Tycker att visst Villa borta en tuff match här nu i kommande gameweek, men sen ser schemat rätt så fint ut och det kan rulla in. Och som du är inne på, ja, försvinner Trippier då blir ju Livramento den givna reken, men jag tycker att Botman kan glida in som en fin gubbe och bara sitta där på, som sagt, Luton hemma, Forest borta, Bournemouth hemma, 23, 24, 25. Ja, mumma. Någon enstaka tuff match där i 26. Men sen ser schemat ganska fint ut. Newcastle, som sagt, borde kunna, när de är ute ur lite Europaspel och sådär, kunna fokusera på ligan och prisvärt 4,5. Så det Walker, Estupinjan, Botman.
Stefan, är du inne i samma territorier och tassar?
Ja, lite grann. Men jag är inte lika såld på Walker. Den platsen vill jag nog avvakta lite med. Tätare in på dubben. Heller inte helt uteslutet att gå trippelt offensiv i City inför dubbelveckan. Beroende på hur De Bruyne ser ut längre fram. Men Estupinjan kommer definitivt in i reken. Porro får vara med. Lite i brist på alternativ ändå, och att han gör det bra. Och sen så sista gubben som jag tycker man sitter fint med är Gabriel. Jag förväntar mig att Arsenal såg bättre ut nu när man var tillbaka. Man får vila här. FA-cupen, spelschemat ser bra ut och han har troligtvis match då i 29 också. Mm.
Stefan, vill du bara riva av mittfältet när du ändå är igång?
Ja, men det kan jag göra. Foden får platsen från City. Han känns mest stabil. Nu vet jag att liksom, De Bruyne kom in och gjorde succé sist. Men jag tycker det är för tidigt att ropa hej där. Och sen får... ursäkta. Sen får han sällskap av Bowen och Gordon i Newcastle. Newcastle gillar jag och targeta och... jag kommer reka en försvarare därifrån nästa vecka troligtvis. Men då jag inte vet om Trippier blir kvar eller inte så vet jag inte vem jag ska reka än. Och Bowen, han känns som en stabil gubbe. Nu kommer Kudus tillbaka. Men jag föredrar ändå att ha Bowen på lång sikt.
Mm. Och mina mittfältsrekar är att jag också är på Foden. Han har inte jag i mitt bygge än, till skillnad från dig. Han ska in. Frågan är när jag liksom lyckas lösa cash till det bara. Och då kommer man behöva kolla billigare. Därför har jag även en rek på en S i Crystal Palace. Och sen så är det liksom ett vägval på något sätt. Och jag har försökt ta dem i tre olika priskategorier. Så jag har gått ännu billigare och vänt mig till en Garnacho i United. Som jag vet att du har i ditt lag, Stefan. En perfekt spelare att ha som femte mittfältare. Om det är så att man har tre anfallare som man kan spela till exempel. För det kommer behöva frigöras pengar nu. Och då är det en, tycker jag, bra ställe att vända sig till. Jag har ju talat oerhört gott om Jota också, så att han skulle ju kunna trycka in där också, men det är den här pengafrågan, och i den priskategorin just nu så tycker jag att det är lättare att reka Foden än Jota om jag ska välja en liksom där uppe i priset. Så att ja, jag får bara liksom ta upp med stjärnglansen från mina Jota-rekar innan hans poäng kom. Jag vet inte, Fredrik, han kanske har letat in sig bland dina rekar.
Jajamän, det har han. Inte så treken så känns han såklart lite avig, för vi som sitter utan kanske inte liksom är och sitter helt rena som jag gör på Liverpool tre gånger. Men då kanske man väljer liksom en väg nu som innebär att man inte sitter och byter in Liverpool-spelare. Men för den som sitter med Trent och Darwin till exempel och vill kliva på en tredje, ja men Diogo Jota tycker jag ser riktigt fin ut. Och visst, matcherna ser lite tuffare ut, men han är ju också en sån där måltjuv som, ja men det är lite tillknäppt, det är tajt för tajta försvar man möter, och dyker han upp bort ur stolpen och rakar in dem. Så att jag räds inte matcherna för hans del alls. Foden, given, som ni var inne på. Och sen tycker jag att Pascal Gross ska närmas utifrån Brightons fina spelschema kommande, vad ska vi säga, 7 omgångar här. Mm. Så Jota, Foden, Pascal Gross blir mina mittfältsrekar.
När du är inne där på Jota skulle jag vilja höra lite om vad du tror här framåt. Nu fick vi se Jota spela centralt och Diaz gick över på höger, Darwin till vänster. Är det den liksom front tre vi kan vänta oss att Klopp kommer vilja gå till när han ska spela bästa lag?
Ja, det tror jag är den front trean. Sen exakt hur den kommer vara uppställd, det tror jag kommer kunna variera. Vem som spelar var, man kommer vara mer flexibel i att byta positioner än vad man har varit när man har Salah på plan till exempel. Men jag tror att det är de tre spelarna som kommer att gälla. Mm. Och sen beroende lite på vilken typ av motstånd och hur lågt respektive eller högt försvar man möter, så kanske man väljer att vrida och justera lite. Men jag tror att en sån som Cody Gakpo får finna sig i att liksom spela, jag tänkte säga andra, men det blir väl fjärde fiolen bakom det, alternativt liksom fylla på i ett mittfält i Burnley hemma till exempel. Jag kan se den trion backas upp av honom bakom i de lite lättare matcherna.
Mm. Och när Salah kommer tillbaka, vem skulle du säga lider mest utav det, utav den här trean?
Den som har sämst form av Luis Diaz och Diogo Jota. Jag tror att han kommer gå en hel del på form där. Någonstans när Salah är tillbaka och Darwin hamnar mer naturligt i sin centrala strikerposition, så tror jag att Jota kliver förbi Luis Diaz om han har bättre form, och där skulle det kunna växlas en del. Och då är väl lite kanske oro för speltiden på Jota, men ja, det skulle också kunna vara så att han är liksom en och två kliv före, och då behöver det inte vara hans speltid som naggas jättemycket. Så att där kommer det att vara avvägning liksom, men det är ju lyxproblem verkligen.
Spännande. Fredrik, två anfallsrekar skulle jag vilja ha dig.
Ja, det är ju inte lika lätt tänkte jag säga som mittfältet, men jag har valt att liksom gå lite vidare på samma spår vad det gäller lag som jag hade på mittfältet, och jag tycker att Darwin Núñez, ja men 10 plus 10 på 31 matcher eller vad han har gjort den här säsongen sammanlagt, det är rätt okej. Nu är det ju bara Premier League som man får FPL-poäng för, men det visar ändå på liksom att ja, men han är en meme, att han missar mycket och ändå så levererar han poäng. Får han då lossna, då är det en urkraft. Det har vi sagt hela tiden. Jag tycker att han också så här, konkurrensen är inte superhård liksom. Sen var jag lite inne på den återkommande Ivan Toney, men jag väljer ändå att plocka João Pedro. Just för, lite som jag var inne på med Pascal Gross där, Brighton har ett fint schema. Han smyger lite i bakgrunden och lite sådär och lurar och har ju faktiskt sett till att Ferguson har fått nöta rätt mycket bänk här. Så att Darwin Núñez, João Pedro känns som två riktiga wildcards, riktiga punts. Men lite halvroliga sådana.
Stefan, två anfallsräkar.
Yes, och nu får äntligen Solanke och Watkins flytta på sig båda två som man har suttit och rekat i en månad ungefär. Men det finns faktiskt en anfallare som ägs av färre än vad Watkins gör just nu, och det är Haaland. Och han har letat sig in i reken. Jag tycker att han ska in. Och sen backar jag reken på Darwin Núñez som fredagen kommer.
Intressant. Jag är med er med Darwin Nunez-reken. Och jag ska säga det, jag tycker, ja men Haaland, han har inte jag med som en rek. Och det är så här, är han frisk och så, ja men då ska han ju in. Absolut, jag är inte helt säker att han ska in här till Game Week 22 som du är, Stefan. Men det är inga direkta anfallsbyten utöver att plocka in Haaland som lockar mig egentligen. Men jag har Darwin Nunez och sen så har jag fyllt på med en Alexander Isak. Och det är väl också så här spekulativt. Men Callum Wilson har också pratats en hel del om att Newcastle kommer behöva sälja. Och det har pratats lite grann om en Callum Wilson både till höger och vänster som erbjuds ute på marknaden till andra Premier League-lag. Och Newcastle har fint schema som kommer här. Så att, ja, där är vi Nunez och Isak. Men jag tycker att både våra, men kanske framförallt våra mittfältsrekar, men även försvarsrekarna där vi alla tre rekar, Estupinjan, Walker, tycker jag och Fredrik i alla fall är ett riktigt bra byte att plocka in här redan nu. Så att, ja, jag vet inte om jag skulle göra någon anfallsbyte om det inte är för just din rek, Stefan, på Haaland, om man väljer att gå redan nu i Game Week 22. Och innan vi går in i kaptensdiskussionen ska vi rikta ett stort tack till våra partners. Olka Sportresor, Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, grabbarna borta på Glenn Sportsbar och Reducering.se. Där vi såklart kommer med andelsspel. Det släpptes idag, var Fredrik, kopplat till FA Cup-spelet i helgen.
Mm, precis, har spanat in helgens kupong, lagt ut ett andelslag där man går in och hugger en andel för 79 spänn om man vill. Så att det ser spännande ut. Det var ju blygsam utdelning förra gången det var FA Cup-spel, så att vi hoppas på lite mer smällkaramell den här gången och en ganska klurig rad. Så att det finns potential för ganska hög utdelning, och då är det roligt att kunna fylla på med ganska många, men lite mer så här chansstreck, sådana som man inte kan strössla med när man gör lite mindre system. Så att jag ser fram emot helgens kupong, helt klart.
Yes, och Premier League-spel får vi vänta ända tills tisdag den 30 januari, för då har vi deadline för Game Week 22. Den är 19.00 och det är Forest-Arsenal som är första matchen. Ja, vi går in i en kaptensdiskussion för Game Week 22 som ja, inte superenkel. Stefan, vart sitter bussbinden om vi börjar där?
Ja, den sitter ju City, kan man väl säga. Jag har inte bytt in Haaland än, så han kan inte ha bussbinden. Men det blir nog troligt att det blir en City-bindel i form av Foden eller Haaland. Är nog känslan här och nu. Det är väl Bowen eventuellt som utmanar. Jag kommer inte sätta den på Saka, för jag var så oerhört besviken sist. Så, och då att han ska börja spela första matchen här, nej, det blir inte det.
Nej. Och nu pratar vi ditt bygge, men om vi tänker spelare även som du inte har i ditt lag, vem är den absolut bästa kaptenen?
Oj, det är svårt, men Liverpool skulle kunna vara ett alternativ, tror jag väl ändå.
Liverpool hemma mot Chelsea ska sägas.
Ja, absolut. Men det tror jag att de tar, tyvärr. Så att jag gillar väl offensiven i den matchen för Liverpool. Men ja, en Kevin De Bruyne, om han nu bara får ett inhopp eller något i FA-cupen, ser fräsch ut, så är väl han också ett alternativ för Bindel. Så, spelare som inte har.
Ja, Fredrik, vill du delge din bussbindel?
Ja, men min bussbindel sitter på Haaland, gör den. Och sen har jag en vicebindel på Jared Bowen, men den lär väl flyttas till Phil Foden om han byts in. Jag tycker att City har den överlägset bästa matchen bland lagen som har bra match. Visserligen Brighton där bortom mot Luton, men jag kom undan med return på Estupinjan-binden förra gameweeken. Känns lite ballsy att dra den igen. Så att, nej. Sen är det ju lurigt med Haaland, sätta en bindel där så får han ett jävla cameo-inhopp på 5 minuter. Så att, det skulle kunna bli så att Phil Foden hoppar in och faktiskt får kaptensbinden också. Och då kan vicebinden kanske hamna på Bowen ändå. Men jag tycker att City liksom, en City-tillgång, där tror jag de flesta bindlarna kommer att landa, för att i övrigt känns spelschemat rätt osexigt faktiskt. Och visst, West Ham har Bournemouth hemma, men West Ham ser ju inte superbra ut. Så att, nej, jag tycker att City står ut. Jag vet inte om du har någon annan åsikt, Alex.
Ja, det vet jag inte, men jag har lite tankar. Men först skulle jag vilja höra lite din syn på Stefans snack kring Liverpool-bindel den här omgången.
Nej, det känns iskallt för min del. och så är det alltid liksom när man är supporter i laget med så. Men Liverpool-Chelsea tenderar ju brukar kunna vara tajta matcher. Och svårt att se att liksom man och Chelsea åker dit och tänker att nu ska vi öppna spjällen och bara blåsa på. Det tror jag inte, utan jag tror man kommer att försöka och ligga ganska lågt och inte bjuda Liverpool på några jätteytor. Så att jag vet inte, spontant tycker jag inte Liverpool-binden lockar alls faktiskt, och speciellt då när vi inte har en Salah och vi vet inte om vi har en Trent. Nej, men då går det faktiskt helt bort för mig. Då tycker jag typ att Jared Bowen är ett bättre alternativ än alla Liverpool-tillgångar faktiskt.
Ja, när jag ska prata bussbindare ska jag nämna två namn som ingen utav er har nämnt. Min bussbindare sitter just nu på Julian Alvarez, och han kommer ju behöva ge plats för Haaland om det är så att jag tror att Haaland startar här, och då kommer ju binden sitta där om jag verkligen tror det. Vicebinden sitter just nu på Richarlison som tar emot Brentford hemma. Och jag tycker det går före. Jag har Jared Bowen också, men jag lockas inte riktigt av det. Känner mig inte alls trygg med West Ham. Det är klart ett fall framåt då, om Kudus nu kan komma tillbaka och sådär. Men jag tror fortsatt att Paqueta är en spelare som saknas för West Hams offensiv. Richarlison skulle till och med kunna vara så att är helt jätteosäkert kring Manchester City, så kanske inte jag gör ett byte, men jag kanske heller inte vågar sätta binden på Alvarez kopplat till att Haaland kanske startar och Alvarez inte gör det. Det kan ju vara så att båda de startar, men startar båda vill jag inte ha binden på Alvarez i alla fall, kopplat till fasta situationer och sånt där. Richarlison på straffar, då kanske binden hamnar på Richarlison när jag sparar bytet i alla fall. Så det är ganska öppet tycker jag. Så roligt. Det kan vara en sån här game week om vi pratar effektivt ägande, att det är ganska få spelare som kommer över liksom de här 100% i effektivt ägande.
Vilket ju vore kul såklart, för att det är ju roligt att kunna sitta och hoppas på poäng på spelarna man har i bygget.
Ja, men det är det. Vi ska gå till lite lyssnarfrågor, och Christian Mikko Blanco, han undrar vem man egentligen ska byta Salah mot. Han har redan Foden, Palmer, Saka och Gordon. Han har kollat mot Jota och Richarlison, men de har ju den här blanken som vi har pratat om. Samtidigt, som sagt, ibland är det den där avvägningen om man ska ta liksom de kortsiktiga poängen och sen lösa saker längre fram. Det går att ta in en Kevin De Bruyne, men då kommer det krävas minuspoäng för att få in Haaland längre fram. Stefan, vad tänker du här?
Nej, men det är väl, han sitter ju på bra mittfältare förutom eller de man nämner tycker jag. Så att det är svårt att reka någon han saknar egentligen. Och sen är det ju mycket chipstrategi. Jag tycker ju att en Richarlison, att man skulle kunna byta in honom, men om det ställer till längre fram så är det inget måste heller. Så jag vet inte, och sen ska han våga sitta utan Haaland då den här gameweeken, är väl andra tanken jag har på hans fråga.
Fredrik Christian kommer med en fråga till. Han undrar hur vi ser på lagstruktur nu när hektiska decemberschemat är över. Han har hållit på sina byten lite, så ska ta ut Salah nu som sagt då. Men om man byter in en spelare han vill starta, kommer han vilja ha två stycken bra eller halvbra spelare och bänka varje vecka? Är det verkligen värt att ha 13 bra utespelare och kunna rotera med risken då att bänka fel? Eller är det bättre att liksom nu går jag över till en mer tydlig första elva och kanske ha en bra bänkspelare bara?
Mm. 10 000 kronors frågan tänkte jag säga. Nej, men det beror ju på lite vad när och hur man har tänkt kring en bench boost. Det beror också lite på vad det är för typ av spelare man har. Är det spelare som riskerar att bli roterade rent historiskt, ja, men då kan det vara fint att sitta. Sen är det ju alltid surt att samla på, liksom, poäng på bänken. Och det är klart att man riskerar det i större utsträckning om det sitter bra spelare där. Men du kan ju också spela det hårda spelschemat mycket hårdare. Eller form mycket hårdare. Så det är lite hur man liksom gillar att spela det som manager. Sen beror det också på, när man säger att man har en bra bänkspelare. Okej, men de andra två bredvid, är det två spelare som spelar i alla fall? Eller är det två spelare som inte spelar alls? För det är också lite skillnad.
Speciellt när vi kommer in i de här blanksen som kommer här.
Exakt. Exakt. Så med lite blanks och så tycker inte jag att det är fel att sitta på en stark trupp. Det är väl liksom summa summarum. Och sitter du på en stark trupp så finns det ju framförallt ingen anledning att lägga massa byten på att försvaga liksom bredden rejält. Sen kan man ju såklart vilja spetsa till vissa delar. Men jag skulle liksom inte gå all in och bara gå lock och med fyra raka byten för att, och sen sitta liksom med en toksvag bänk när vi ska in i massa blanks.
Det jag ändå vill, tror jag, vi kommer gå mot liksom en betydligt svagare bänk nu när wildcard nummer 2 kommer dras. Och det kommer vara rent budgetmässigt då helt plötsligt Salah är tillbaka från skada och Afcon. Vi har en Haaland som är tillbaka från skada. Vi har Son tillbaka från mästerskap också. Och då helt plötsligt den här budgeten, Trent har liksom flygit upp i intresse för väldigt många. Du kommer behöva ha några riktigt, riktigt billiga möjliggörare. Och då blir ju som sagt bredden betydligt lägre än vad den har varit när vi nu har haft liksom, ja, men vi har pratat om det för de allra flesta, att pengar är inget problem. Nu kommer vi komma tillbaka till ett läge då helt plötsligt du ska börja vända och vrida på varenda öre för att kunna få ihop de här spelarna som du verkligen vill få in.
Så är det. Och samtidigt i till exempel ett wildcard, ja, men då kan du ju ändå plocka billiga spelare som spelar och de som är grymma liksom att ha. Så då kan det ju bli en hyfsad bredd även om pengarna som är investerade i de som är tilltänkta bänkspelare inte är superstora.
Mikkel Treskov har två frågor. Han undrar dels om Haaland är fit, vem tar man då ut, Watkins eller Darwin? Och sen undrar han om det är värt att ta in både Estupinjan och Trent för en minus 4. Vad säger du, Stefan?
Nej, det räcker nog med Estupinjan. Eller vadå, att han skulle, jag vet inte hur många byten han hade. Estupinjan plockar man nog in gratis, annars håller man sig borta. Trent vet vi inte riktigt skadestatus där. Och sen om Haaland är fit, ja, vem byter man ut? Det beror nog på vad man har för chipstrategi där. Jag hade haft svårt att byta ut Darwin om jag inte ska dra free hit i 25, men om jag tänkte dra free hit då kan jag lika gärna plocka ut Nunez.
Ja, jag håller med. Och Patrik Andersson, Fredrik, han är inne på det som jag nämnde där. Vad tror ni om bench boost i game week 25? Och det har vi pratat lite om. Jag tror att det eventuellt skulle kunna vara något, men det är samma där. Jag tror triple captain kommer vara mer intressant. Patrik konstaterar i alla fall att han redan har dragit sitt triple captainship. Problemet när i Patriks fråga, det är att han undrar vad vi tror om bench boost game week 25, och skriver han: har just nu Haaland, Foden, Alvarez i City och Trent i Liverpool. Men det är ju knappast spelare han kommer få in i en bench boost, för de kommer han ju starta. Det man behöver kolla i en bench boost, det är ju, ja, men vilka är spelare 12, 13, 14 och min andra målvakt. Det är ju de som du får poäng för, och det är svårt att se att kommer vara Haaland, Foden och Alvarez till exempel. När de har dubbel i 25-man. Så kolla snarare på din truppbredd då för 25-man, Patrik. Men den skulle kunna vara bra för 25. Och det behöver inte vara fel att dra ett bench boost om man har ett riktigt bra lag. Och det tror jag många kommer kunna ha.
Jag tror det finns garanterat folk som kan knappas in på fpl.team och bläddra sig framåt till en game week 25 och inse att kolla min bänk. Det är liksom Bournemouth hemma och det är, ja, men allt vad det kan vara så här, liksom Fulham borta. borta för en Villa spelare. Ja, men den typen av liksom matcher och som du säger, men då, speciellt om man kanske redan har tryckt av ett triple captainship tidigare under säsongen, ja, varför inte?
Stefan Emil Bergelin undrar om man startar Martinelli eller Palmer här i Game Week 22. Det är en ganska rak fråga.
Martinelli skulle jag säga. Nu fick han in hoppet, men han var bra. Så att, jag räknar med att han startar mot Forest.
Och det är alltid tufft att bänka straffskytt som Palmer. Dock borta mot Liverpool, så tuff match, tänker du.
Ja, alltså Palmer har gett mig jättemycket. Nu ser jag mer en möjlighet att kanske differentiera mig lite, att bänka honom när väldigt många har bytt in honom. Han är ju ägd till nästan 40% nu. Och är det några matcher som jag är beredd att gå emot det, så är det på Anfield borta mot City här som de har i 25-man. Också en match som jag inte behöver spela Palmer om jag inte måste.
Nej. Fredrik, har vi en vän till dig, Emma Nielsen, kolla på sitt mittfält, det består av Wang i Wolves, precis som för dig, tillsammans med Richarlison, Palmer, Bowen och Douglas Luiz. Hon är riktigt sugen på Kevin De Bruyne, men vem ska hon ta bort? Hon lutar mot Douglas Luiz, men de möter Sheffield United snart, ska jag vänta?
Ja, men det är bara att plocka Wang, tänker jag.
Ja, jag tänker det också. Det finns så mycket pengar, och det hör man ju med det där mittfältet, att det är inte jätteväl investerat där. Har man råd att göra Douglas Luiz, Kevin De Bruyne, ja, men då har man råd att göra Wang. Och det är ingen anledning att sitta kvar med honom, tycker jag. Så det är väl ganska enkelt.
Ja, nej, men som sagt, jag kikar ju på och plocka ut honom nu också, så det tycker jag att är inte övertänkare, och vi vet inte när han kommer tillbaka och i vilket skick han är i, så att där är det bara att skicka, och ja, det är ändå lite tröst att se att det är några fler som inte har lyckats bli av med honom än.
Stefan, både Joakim Sjöberg och Henrik Jonsson kollar på mot spelare som Saka och Watkins för att kunna frigöra pengar. Joakim Sjöberg uttrycker sig, hur länge ska man hänga kvar vid Saka och Watkins? De känns oerhört kalla just nu, och vad finns det för alternativ? Han nämner att han har Foden, Palmer, Gordon, Bowen, Solanke och Archer i truppen.
Ja, nej, jag håller med om att de känns kalla, men samtidigt om man blickar liksom lite på längre sikt, så är det fortfarande spelare som kanske är bland de första som tas ut i sina respektive lag, och det är fina spelscheman, och det finns goda chanser till att de spelar 29an, så att jag håller nog båda om jag kan. Ja, men liksom, nu när jag har suttit och poddat idag, så har jag nog mer och mer landat i båten att free hit locka mer och mer, med tanke på att vad man måste offra för om man inte drar free hit till 25an.
Ja, spännande. Och som sagt, jag förstår vad Joakim är inne på, och Henrik också. Och det handlar väl om det här att ska man trycka in Salah och Haaland igen, och kanske dessutom sitta kvar med en Trent, ja, men då är det spelare som Saka och Watkins som just nu kanske inte lever upp till sitt värde. Och det är ju lite vad man är för typ av manager. Du nämner det, Stefan, med spelschema. Att, ja, men med spelschemana som kommer upp för Arsenal och Aston Villa, och kanske lite beroende om vi kan få garantier på att de dessutom har match i Game Week 29. För att de åker ur FA-kuppen och det motstånd de ska möta inte heller är kvar då. Ja, då kan det ändå vara spelare som man vill sitta med. Men jag förstår, den här frågan kommer återkomma mer och mer. Speciellt när Salah är tillbaka. För det är nog, ja, men Saka får nog ses som en placeholder för egen del. Om jag ska få in Salah på något vettigt sätt tillsammans med Haaland. Sista frågan ska vi avsluta med. Den är från John Söderberg. Han undrar vem utav oss tre som kommer först och högst upp i overall ranken den här säsongen, och vill gärna motivera och argumentera för det. Och jag kan ju börja, det är ju väldigt enkelt. Jag har ju lett utav oss alla tre hela tiden rakt över, och kommer såklart fortsätta hålla det. Jag Stefan, du är ju min stora konkurrent, men du är så långt bakom så jag ser, hittar dig knappt i ligorna. Så att det känns, jag känner mig väldigt trygg. Vad säger du, Stefan? Hur trygg är du i att du kommer jaga ikapp mig här fram till Game Week 38?
Nej, inte alls. väldigt, väldigt svag start från min sida i år. Så att det blir extremt tufft. Jag ska såklart göra mitt bästa här på den delen av säsongen som är kvar. Men du är stor favorit just nu.
Tackar, tackar. Fredrik, var inte lika blygsam som Stefan nu. Du har ju lite fler poäng än honom dessutom.
Vad är det, 47 poäng upp eller någonting? Nej, men vad fan, jag har inget att förlora. Och jag tänker att chipsen är kvar. Och det kan, om de träffar rätt, finnas poäng att hämta där. Åt båda håll, ska jag säga. Det kan ju också, det som är 45 kan vara 145 efter att chipsen är spelade. Men det kan också vara mindre. Så att vi har sett att det har svängt lite under säsongen. Och det är väl liksom en passning både till John och till alla andra som lyssnar. Att ge inte upp. Det är mycket kvar av säsongen. Vi går också in i ett skede nu här i februari där många som kanske inte spelar FPL liksom regelbundet år ut år in, utan kanske har fått en bra start och sådär, tappar lite motivation, missar någon sån här deadline som är mitt i veckan som kommer här nu till Game Week 22. Orka hålla i, det är lite som liksom under pandemin, håll i, håll ut, för det kan verkligen löna sig. Och ja, men är man sådär 40-50 poäng efter, man tycker att ja, det känns ju helt omöjligt. Plockar du 10 där, 15 där, till slut kan du hamna att du bara är 10 poäng efter. Och så är det 4 omgångar kvar. Det är ingenting. Så att det handlar liksom om att också ta, tänker jag för egen del, rimliga chansningar. Så att man liksom inte bara gamblar bort sig totalt. Utan jag ser det inte som ointagligt. Sen gäller ju du som favorit. Det får man ju finna sig om man leder stort. Men ja, vi har ju vår lilla internliga där. Och där, det är väl Tobbe på och Glenn där som klämmer sig in emellan dig och mig, Alex. Det är väl det första steget att ta sig förbi. Det vore ju fint också om vi i podden kunde peta ner grabbarna på Glenn lite där. Det hade ju varit en fjäder i hatten. Och också, ska jag säga, mitt förslag som jag har tryckt ut på X, Twitter, allt vad det heter. Retweeta det om ni ser det. Jag ska dra upp det snart igen. Att man borde kunna få tävla i lag om 3. Och det ska vi se till att få till nästa säsong. Vi ska göra allt vi kan för att få officiella fantasy att ta sig an det förslaget. Att man kan tävla i lag om 3 managers mot varandra. Så ser ni det på Twitter, retweeta, sprid det. För jag kommer att tjata om det inför nästa säsong.
Ska man ju bara hitta någon man vill spela i lag med. Man vill ju knappast gå in i lag med sin värsta FPL-konkurrent, känner jag.
Ja, men det kan bli väldigt dubbla känslor. Det kan bli oerhört roligt.
Nej, det kommer jag inte klara av att hantera. Stort tack för att ni har lyssnat, och som sagt, vi har lite FA Cup matcher här och sen så drar Game Week 22 igång, och sen har vi kort tid mellan Game Week 22 och 23, så att vi behöver vara snabba ute med ett nytt avsnitt som förmodligen kommer komma någon gång mitt i Game Week 22 där vi pratar upp Game Week 23. Så håll koll i era poddspelare så är vi snart tillbaka. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Ha det bra!
Ha det gött! Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.